Jaha, välkommen till Placera TV. Hörrni, det börjar lacka mot jul och dagens julvärd är ingen mindre än Vegard Serunet.
Tack för det.
Hej.
Tack.
Välkommen
tack.
Tillbaka.
Stort tack.
Vart en intensiv dag, eller?
Ja, det allt. Det här Stockholmsdagen, den brukar bli fylld med mycket möte.
Är du redo för jul då? Kommer du få någon julledighet?
Jo, lite blir det.
Lite blir det. Ja. Du, apropå jul. Det sägs ju ofta att jul är en, eller att börsen är en vintersport.
Det är ju det.
Ja.
Oktober till maj, är det inte?
Jag tänkte att vi skulle kolla om det stämmer. För du har med ett par grafer. Jag tror de kommer från Goldman Sachs, va?
Goldman,
inte
någon.
Du skickar dem till mig. Och vi börjar med den här. Blåa är årsutveckling genomsnitt sedan 30 år tillbaka ungefär. Och så har vi, var vi är någonstans på det här året. Vi har lite kvar. Tydlig uppgång i början av året. Sen är det lite lugnare. Och så tar det fart sista veckan inför jul.
Mm.
Och det ser ut som vi följer samma trend. Kommer vi gå i mål här med bara full fart, eller?
Nej, men jag har sagt hela tiden efter sommaren här när vi hade lite dåligare marknader att jag tror det är bra tidpunkt att investera på. Alla skeptikerna ropte högt där i september.
Räntefolket kraxade.
Oktober har varit den bästa månaden på länge. Så vi tror börsen ska upp. Men vi investerar inte efter sådana typer grafer. Men det är säkert lite roligt för ni som
vi tar en rolig
kör
graf
TV här.
Vi gör en rolig TV-graf till. Den här. Ja. Det här är alltså utvecklingen i december, va, är de blåa staplarna för olika tillgångsslag och olika index. Och så har vi då det orangea pricken här, det är om man ser på hela årets genomsnittliga utveckling. Och då ser vi att det är nästan för allt, det är lite guld, vilket är inte så konstigt, går då lite sämre.
Mm.
Och så har vi lite valutor och sånt där också. Mm.
Ja,
nej, men vi har bevisat det.
Vi har bevisat det.
December,
med statistik.
December är en bra mål.
Ja,
du, något annat det pratas väldigt mycket om, det tycker jag har gjort hela året, kanske gör jämnt för den delen, det är att man ska försöka tajma marknaden. Att upp- och nedgångar, vi hade den här ränteoron här i början av året, eller början av hösten, du vet, när vi inverterade yieldkurvan, nu kommer recessionen, nu gäller liksom att göra sådär. Och sen jag tycker ändå de flesta verkar som jag pratar med, de verkar dela din åsikt. Man är positiv inför sista delen av året. En del varnar för att det börjar bli lite höga nivåer, lite höga värderingar. Men då tänker jag på vår gode vän Peter Lynch. Eller gode vän, jag har aldrig träffat folk. Men, och de här klassiska orden.
Ja, och det är
ska jag säga vad det står bara? Vad ska man säga? Direkt översättning är att man har förlorat mer pengar på att försöka tajma marknaden än vad man gör när faktiskt kommer en korrektion.
Mm, mm. Och jag tror liksom hvis du ska sitta på gärde och pröva att tajma det här så har du ju oddsen emot dig, för det var det de sista 10 åren så har du haft 2 dåliga år på Stockholmsbörsen. Mm. Så vi brukar ju inte mycket tid på timing, men självklart när vi går in i ett nytt bolag eller funderar på ett bolag så är ju liksom börsnedgång en bra anledning till att göra det här första köpet. Så det är med på så sätt vi brukar
och påminn oss, hur länge brukar ni vilja sitta i en aktie som regel? Vad är liksom snitt horisonten? Ja,
vi på Odin har väl en turnover i våra portföljer på ungefär 20% eller kanske lägre än det. Så det tillsör en 5-års holdingperiod.
Och då kan vi se tydligt, om vi tittar på det här då, har Peter Lynch rätt. Det här visar, det här är alltså utvecklingen.
Ja, men det här visar Stockholmsbörsen utveckling. Det är vår index då, benchmark cap för Odin Sverige.
Så här, den översätts som det faktiskt har sett ut. Va?
Ja, inte sant? Sista 15 åren. Hvis du drar bort den bästa dagen per år, så har du den grå utvecklingen.
Ja.
Drar du bort de 3 bästa dagarna per år.
3 dagar?
Ja, per år.
Ja.
Så har du den utvecklingen som är ingenting. Och så kan man självklart snu på det här om man håller sig undan de sämsta börsdagarna, så är det tillsvarande. Men det här visar ju liksom, det är tid i marknaden som gäller. Och det var det Peter Lynch ville med sin statement också.
Vi har en till som visar på samma sak, att det har varit en väldigt stark börs.
Ja.
Trots, och då har vi 3 ganska stora korrektioner, inte minst finanskrisen. Men även, tolkar det här rätt nu, även om du sitter långsiktigt över de här dipparna, vi hade ju en sent i höstas förra året också, så får du väldigt fina avkastningar över tiden.
Ja, men det vi tänker i Odin Sverige är liksom pröva hitta de bästa bolagen, och det är ju gärna de bästa bolagen med bäst management som klarar sig genom sämre perioder också bäst, för de är snabba till att dra ner operationella verksamheten tilpasset det lege man ser i makron. Så det noe bra med å sitte igjennom, men poenget med den her grafen var litt tilbake til hva trodde vi ved inngangen til året. Og siden finanskrisen så har vi hatt tre store korreksjoner. Det var i 2011, det var i 2015-16, og det var i Q4 førre året. Så når vi sto ved den tidpunkten her i fjor, så var det ganske besitt og dårlig børsklima. Og ved julaften ungefär så var vel botten, eller
så kom Powell til redningen
mellomdagen her. Og så har man sett gjennom våren her med sentralbanken som kommer på banen, rentan går fra der alle trodde den skulle opp til faktisk at den kommer ned. Og det har vært lite game changer i marknaden, også for oss i synet på enkelte av bolagene.
Var långsiktig exponerad mot aktier och se bortom det kortsiktiga stöket. Jag tror det är enkelt.
Jag tror det är en enkelt, så är det liksom många som vill pröva att tajma det här, men det är svårt alltså.
Bra, då vet vi var vi står någonstans. Då är frågan hur man ska agera inför 2020, uppenbarligen som att göra speciellt mycket. Men jag tänkte att vi börjar ändå med tre grafer som visar lite grann var vi är någonstans och vad man kan förvänta sig.
Och det är väldigt lätt att vara negativ när man ser den grafen klart. Där. Ja. Sista 15 åren har varit en fantastisk resa. Ja, absolut.
Här är då totalavkastning. Det är väldigt många komponenter här. Ja. Men man ska titta på totalavkastning, det vill säga EPS, utdelning och pris, va?
Vi dekomponerar gärna avkastningen i de tre. Här har vi försökt att göra det på marknaden.
Ja.
Och tillbaka där med oddsen emot dig. Du ser sista 10 åren här så har vi haft två negativa år. Det var 2011 med 13% nedgång. Och förra året faktiskt 4,6% nedgång.
Och det här är på något sätt utgångsläget då. 2019 har vi en väldigt stark.
Ja, men så dekombinerar 19 så har du en stor portion earningsväxt.
Ja.
Du har lite utdelning på det och så har du fått en reprising uppåt så marknaden har blivit dyrare. I motsats vad som hände i 2018 när du fick att marknaden blev billigare med den stora korrektionen i fjärde kvartalet.
Det fanns mycket oro här, mycket av det har lättat. Och centralbankerna har förstås kommit så.
Absolut.
Så här ser då förväntningarna ut för 2020 och 2021. Vi har en mindre del EPS. Mer pricing. Men det här låter ju fortfarande lite högt i mina öron.
Ja.
7% vinsttillväxt.
Men marknadsförväntningen är att Stockholmsbörsen ska växa mellan 7-7,5% de kommande 2 åren per år.
Ja.
Givet den makronedgången man har sett genom året här, centralbankerna kommer på banan men det tar tid för det verkar in i ekonomin.
Vi är sent i cykeln får man ändå säga det.
Enkelte bolag ser att det viker lite på efterfrågan så vi tror att det här är väl optimistiskt så vi tror faktiskt att earningsväxten ska komma lägre än det här. Men däremot med det ränteläge vi har och de få alternativen finns det börsen så tror vi faktiskt att prisingen på börsen ska upp.
Och därför förväntas en bra positiv avkastning över nästa år.
Ja,
Så ser man
de talen x reprising så kan man förvänta en 10-11% årlig växt. Vi tror att earningsbidrag blir lite mindre än det, men desto högre från prising.
Okay. Och så tittar vi avslutningsvis på värderingen här också. Och vi ligger över det historiska snittet, två enheter och sånt där över.
Ja.
Här har vi räntan 10-åringen, vilket blir en ganska bra proxy för det.
Och här ser du historisk prising sista 10 åren på 14,7. Vi är i dagsläget upp på 16,7. Men det här yieldgapet då, som man ser på den här grafen med de räntorna som har kommit betraktligt ner här så tycker vi här må det ju hända något. Enten som räntorna betydligt upp eller som prisingen på aktier.
Men om man lägger in vinsttillväxten här, eller vinstestimaten, så går ju den också ner så här nu.
Det gör den, ja.
Måste inte den vända upp för att kunna försvara det här? Eller räcker det med den här komponenten?
Det är en stor fråga. Jag tror det blir en mellomting mellan de två. Men och snur man på 16,7 så är det ju då en direktavkastning på earnings per idag på 5,6% ungefär. Och av de 5,6 så får man ju faktiskt runt 3% i utdelning vart år.
Okay.
Och ser man det mot den långa räntan så är det betydligt bättre än att sitta i det ränteläget.
Bra, då tänkte jag att vi ska ta en titt på några av de förändringar ni har gjort under 2019. Kanske också en liten inblick på hur ni tänker inför 2020. Ni har när det står plus, är det helt nya innehav?
Det är eller? Nya. Det, är ja. Nya. Det här är för Odin Sverige sista år eller hittills i år. Ja. Vi har gjort 3 nya investeringar. Vi har sålt 2. Mm. Och vi kör också en all cap fond. Vi köper både små, ja. Medelstora och stora bolag. Och där har det inte varit så väldigt stora ändringar i mixen. Men ser man på branschexponeringen så har vi ju lagt till en del, ett fastighetsbolag genom Atrium. Och, det är ja. Och,
och ni har mycket fastigheter generellt då?
Nej, vi har väldigt lite.
Det är bara Atrium.
Det har varit vår stora miss på Odin ja. Sverige de sista 7 åren som jag har kört.
Du pratade lite om det innan jag satt på kameran, hur fantastiskt bra fastighetsindex har gått. Och dessutom ja. Kom då den här K-fastigheten upp med 70-80% sen täckningen. Det går bra nu där.
Det gör det. Och frågan är det lurt att köpa Atrium på det här läget? Men vi tror som sagt att ja. De här räntorna förblir låga längre.
EQT då, haft bra utveckling på sista tiden. Men jag ställer frågan som jag brukar ställa kring EQT. Varför ska de in på börsen? Vad gör de på börsen? De har väl aldrig haft problem med att få in pengar?
Nej, men det är väl ett behov av alla de som har varit med och byggt här för att börja och få en pris på den här assetten.
Mm. Och få en exit kanske? Och,
ja, på sikt så ja. Tror jag det. Selv om det är väl heller folk som har tegnet internt än det är de som har sålt internt.
Varför äger ni EQT? Vad är det ni ser i det? De har ju fin portfölj. Det går
ja, men det som fattade min intresse var att alla var negativt i den här börsnoteringen i början. Ja. Alla hatade den, alla skrev om hur rik det här har blivit.
Som jag, varför de skulle in på börsen och göra.
Nej, men jag tyckte att det finns mycket strukturvärde här. Jag tror de kan kopiera den här modellen utanför Norden. Och inte minst, de har varit, de attraherar de bästa folken i branschen. Mm. Så varför ska inte det här fortsätta? Så måste jag också säga att jag också är överraskad över hur stark aktien har varit sedan okay. börsnoteringen. Börsnoterat på 97, vad står ni idag? 115 eller ja, 13 eller vad det är. Ja. Så det har varit en lyckad börsnotering.
Och så får ni in lite spel här också i form, eller gaming kanske man säger, i form av Embracer, ja. Tidigare THQ.
Ja, och den har vi snackat om i tidigare programmet. Ja. Vi tycker ju den är en väldigt diversifierad exponering bra, med en bra management, ja. Med en stark ägare.
Ja.
Och den här short-analysen som kom här för några månader tillbaka.
Från någon firma som jag inte kände igen.
Ja, det var det knappt någon som känner okay. till. Men vi brukar ju sådana anledningar till att öka på. Aha, i okay. ett bolag vi gillar.
Då ökar ni köpte, i samband med den. För den följer ganska kraftigt samman ja. Med den analysen.
Då köpte vi 25% mer ökt på vårt innan.
Varför säljer ni Latour? Jag ja. Tror det är sådana aktier man alltid ska äga.
Ja, nej, du vet inte. Det gör ju vondt när man säljer sådana fina bolag. Jag köpte den för 7 år sedan in i fonden och den har haft fantastisk utveckling. En del av min tes runt att köpa Latour var också för Assa Abloy-exponering på ett rimligare sätt än att gå direkt.
Yeah.
Sista 2 åren har vi byggt en Assa Abloy-exponering direkt i okay. fonden.
Yeah.
Vi äger Svek och många av de här andra Latour-bolagen. Så, och i kombination med att den i Q4 på korrektion förra året kom in i någon ny index. Så den hade ju ingen korrektion alls. Så vi sålde den i början på januari och investerade heller i andra okay. bolag.
Så det, och så Oriflame har försvunnit också. Det, är också
det blev en för uppköp där ja, från familjen.
Lite trist tycker jag.
Ja.
Eller?
Oriflame har ju varit en både jobbig och god investering ja, för oss. Vi började väl på 200 och ökte ja. Hela vägen till 100 och så gick den i 400.
Ja.
Så den har varit riktigt bra för andelsägarna i Odin Sverige.
Ja, intressant. Jag tycker det är synd att de försvinner. Jag tycker det var ett spännande case.
Krydderbolag.
Ja. Så här är en spegelbild av, jag tror inte den stämmer helt och hållet, eller alla innehav. Har du fått med allt?
Jo, nej, alla är kanske inte med. Nej. Ett utvalg.
Man ser ju att det, här har vi då, hitåt så är det småbolag, uppåt så är det tillväxt.
Ja.
Så här uppe har vi småbolag med hög tillväxt.
Absolut.
Här har du lite mer stabila om man kan säga så. Och så har vi de stora bolagen här. Där har du din Assa-position och
ja.
Hexagon också.
Och när man förvaltar så är det väldigt lätt att gilla läge och liksom putta hela exponeringen här uppe. Ja. Men man driver en fond så det är kanske gärna också de här som överraskar positivt. Eller de här. Och så kan förväntningarna av och till bli väldigt höga här uppe. Ja. Men,
du, Trelleborg
ja.
Kom i onsdags med ett... omstrukturerings eller omorganisation får man väl ändå säga. Ja. 5 affärsområden ska bli 3.
Mm.
väntat, säger de förvaltare som jag har pratat med, men positivt. Ja. Jag tror aktien är upp när vi spelar in det här 5-6% och sånt där.
Mm. Nej, men Trelle är ju en sån, de har ju vissa diamanter i den affären som kanske inte helt synas med den strukturen de har. Och Peter Nilsson har gjort bra ifrån sig, men så har det ju på måte på sista åren varit varit lite frågetecken. Vad händer? De gjorde det här stora förvärvet i Tjeckien.
Ja.
Ända mer exponerat mot Agri.
Eller, och det har man, det området har haft lite, alltså ja, generellt jordbrukssektorn har haft lite konjunktursvacka, va?
Det är en väldigt cyklisk sektor, för bönderna är väl kanske något av det mest cykliska, för de ser på priserna på sina råvaror och så gör de investeringar därefter. Men nej, vi uppskattar det att Trelle ser ut att vara i tanke på i renodle det här lite mer.
Ett bra, många har ju väntat på det, många har efterfrågat det. Absolut. Och nu kommer det, och det blir belönat och finns det initialt.
Det är bra.
Ökar ni mer på en sån, eller när det går upp så här mycket, hur tänker ni då kring Trelle?
Trelle har vi en position som vi är happy med, och på något sätt den har blivit mindre i fonden, för fonden har stigit och Trelle har hängt efter över de sista 2-3 åren, så men nej, vi är happy med vår position.
Du, jag tänkte att vi skulle avsluta med att följa upp ett case som du tog upp när vi träffades i augusti. Mm. Precis. Jag tror att första intervjun jag hade efter sommaruppehållet faktiskt. Och då pratade du om ett bolag som jag knappt har tittat på alls.
Mm.
AQ Group. Som du sa, om jag inte minns helt fel, är ett av börsens billigaste bolag. Sa du det? Jag tror du sa det. Jag vet att du sa att det var extremt
billigt. Jag vet att du backtrackar mig. Ja.
Då kommer din compliance snart att hugga det. Den här fina lila cirkeln symboliserar när du var här.
Okej, okay. Så vi hade en liten
svart. Ja, det var ju många klagomål här som undrar vad det där för killen ni tog in. Liksom. Men vad har hänt här? Ja, men, den har ju tagit igen, dragit iväg ordentligt sen i rapporten som kom in, eller vad var det?
De har haft goda rapporter och de börjar att få ut den här. De har ju haft en sämre period för de har enkelte dotterbolag som har slitt lite som de har lagt ner. En har de slått konkurs faktiskt, och det här har ju drabbat marginalen och lönsamheten i det korta. Men vi har velat se igenom det här, och det var det som börjar att ge effekt nu, att jag har börjat leverera på det.
För du hade den här bilden med förra gången.
Ja, stämmer, den gamla bilden. Ja.
Det här är vad de, här ser man ju tydligt hur marginalen föll.
Det här 2018. Är rapporterat marginal som föll från 8,5 till 4,5.
Och det här är justerat för de här kostnaderna de, och affärsområdet då, eller nej?
Nej, det är justerat för de tre liksom problem dotterbolagen. Det rensar vi för.
Som ni också anser att bolaget faktiskt har tagit, så att det är rätt kommer att rensa för det.
Ja.
Nu är vi här, kommer man klara
det
här?
Vi får se då, det är ett kvartal till här. Så, men sista kvartal,
men de är på rätt väg.
Sista kvartal var väldigt, då var marginalen på riktig rätt väg. Så var det lite svacka organisk, men jag tror det gör rätt saker.
Men marknaden börjar prisa in och börjar tro på att det kan bli en marginalförbättring. Det är det som har liksom fått aktier att dra här. För den har gått, förutom svackan direkt efter du sa att det var billigaste som fanns, så har den dragit
väldigt. Den har dragit, men ändå så är det en av de bolagen som är,
säg det igen, det är
mindre utfordrande i förhållande till värdering.
Den här värderingen, jag vet inte om du har hämtat den värderingen.
Den är inte helt uppdaterad, men det var väl case vi snackade om sist där.
Just det, nyför med Norato och SP.
Ja.
Och det är fortfarande billigare.
Det är fortsatt billigare, men kanske bara 25-30% diskant nu. Där var det 45.
40-45. Vad kul att det har gått bra för AQ Group. Jag var jättenervös där efter Robert Herr. Man såg aktien bara, tänkte att nej, han får inte komma tillbaka.
Men du vet, vi äger ju 9,5% av bolaget. Så vi, vi har ju...
Gjorde det ont då?
Nej, men vi ser igenom det här. Ja.
Det var bra. Du, hur känns det inför julen då? Blir du i Norge över jul eller?
Ja, det blir Sälen faktiskt. Så blir svenska.
Okay. Ja. Just det, din fru är från Sverige va?
Ja, så vi får åka lite skidor där.
Kul, härligt.
Ja, bra.
Jag blir kvar i stan.
Ja.
Du, alltid kul att ha det här. Men du kommer ju vara oftare i Sverige, har du sagt.
Har jag sagt det?
Ja, du sa det förra gången.
Nej.
Så har du varit där utan att berätta för mig efter det här. Ja.
Jag är här ofta.
Ja, vad kul. Då ses vi efter nästa år, som man säger. Det är bra. Inte så långt kvar.
Tack för att du fick komma.
Kul att du kom, Vegard.
Tack.
Tack för att ni har tittat.